Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in ingen mindre än PG Gyllenhammar. Och han har blivit utnämnd till Sveriges mest beundrade man 9 år i rad. Han har klassats som en av Sveriges absolut bästa ledare genom tiderna. Han har varit vd på Skandia som han blev väldigt ung. Och sen det han är väldigt, väldigt känd för, det är att han var vd på Volvo under väldigt lång tid. Och han är också, han var otroligt populär bland alla arbetarna på golvet. Och Gyllenhammar i ordalag, man kan verkligen säga att han är orädd och en person som också har gått sin egen väg rakt igenom. Han har blivit väldigt omskriven när han som 81-åring fick barn med sin 39 år yngre fru. De har en 4-åring idag. Han är en person som har en väldigt häftig historia, har gjort väldigt mycket, varit runt över hela världen. Det här är PG Gyllenhammar.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än PG Gyllenhammar.
Tack så mycket.
Hur står det till i dessa coronatider?
Jo, det är bra, men vi är isolerade. Därför att vi kan egentligen inte gå utanför vårt hus annat än på en liten promenad.
Var är du bor någonstans nu? Var ligger ditt hus?
Huset ligger rätt nära centrum, men faktiskt i ett blandat område med en del höghus och en del villor.
I vilken stad?
I Toronto.
Mm.
Som numera är Nordamerikas tredje största stad. Vi går om Chicago härom året.
Ja, och då ser man. Och du, så du har varit isolerad i stort sett hela året då, antar jag?
Ja, i stort sett hela året. Från mitten av mars i år.
Ja, och hur är det? Du har ju sagt förut också att det har känts som att ert hus har blivit som ett fängelse.
Ja, både och. Det är lite överdrivet. Det är kanske någon som har citerat mig på det. Men det är ett väldigt trevligt hus. Och det enda är att vi kan ju inte komma ut. Vi kan gå ut på en liten promenad, men i övrigt så är vi egentligen fast där. Men jag arbetar hela tiden, så att det går ingen nöd på mig. Det är mer synd om min hustru.
Så då, och ni har ju en dotter också som är nästan lika gammal som min son. Min son är snart 3, men hon är 4, va?
Ja, hon är 4,5.
4,5, ja.
Ja, det är mitt 5:e barn.
Ja, vilket barn gillar du mest?
Ja, men den lilla här, hon är den som är, det är den som är hos oss. Så det är härligt att ha henne.
Men hur var det då att bli far på så också äldre dagar? Var det någonting som du tvekade på innan, så här, hur kommer det? Många brukar ju prata så efter 40, hur ska jag orka eller la 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 la, och du tog det an det efter 80.
Ja, nej, det stämmer precis, och jag var ju lite tveksam. Jag var lite tveksam. Och sen efter mycket kort tid så sa jag när vi gör det här.
Spännande. Och det antar jag att du är väldigt glad för idag i alla fall.
Ja, det är jag.
Mm. Jag tänkte nu att vi ska gå igenom lite grann. Du har gjort så otroligt mycket, och jag har också läst din senaste bok. Jag lägger också en länk till det här i poddbeskrivningen om man vill läsa den mer. Och den var väldigt, väldigt intressant. Du har ju varit en av de absolut största i näringslivet i Sverige, och du har blivit omnämnd väldigt mycket och tagit emot mycket priser i Sverige också. Och sen så har du varit runt över hela världen och varit en typ av diplomat. Och även, det var intressant att läsa bara när du hängde med. Det är prinsar och det är kungar och det är premiärministrar och det är över allt möjligt. Så att, vilket spännande liv du har haft.
Ja, det är fortfarande ganska spännande.
Jag tänkte börja med att fråga faktiskt var ditt namn Gyllenhammar kommer från.
Gyllenhammar kommer från 1600-talet. 1660 eller 65, då en familj som hette Månsson, vilket var bland annat mina anfäder, stupade fadern och en av 2 söner stupade i kriget på Danmark, det senaste kriget vi hade med någon, och det var Danmark. Och fadern dog i slagfältet, och en av de 2 sönerna, och det var en son kvar, och han blev på grund av tapperheten i fält blev han adlad och fick namnet Gyllenhammar. Så kom det till. Och sen hade vi också släkt i Skottland, och det var i stort sett de 2 grenarna i min familj.
Och din pappa, som också heter Per Gyllenhammar. Och han jobbade då på försäkringsbolag ganska tidigt och avancerade ju där och blev ju verkställande direktör, vd för Skandia. Och din mamma, hon var pianist. Var det ett vanligt yrke på den tiden?
Nej, det var inte ett vanligt yrke, men hennes släkt kom egentligen från Vitryssland och Tyskland. Och mannen, han var mycket skeptisk mot tyskarna. Och de flyttade till Sverige. Och det var på slutet av 1800-talet, 1899. Och sen var de kvar i Sverige. Det var de enda i min judiska familj som överlevde. De andra 49 var i Tyskland. En av dem fick ett jobb i Frankrike. på nyhetsbyrån. Och de 48 överlevande mördades i Tyskland i koncentrationsläger, Auschwitz bland annat. Så att 48 av de 49 försvann. Och min morfar, som jag aldrig träffade, han dog tidigt. Och min mormor, de var kvar i Sverige.
Det är en hemsk, hemsk historia. En hemsk värld.
Ja.
Har du koll på hur de dödades i koncentrationslägren? Har ni gjort någon släktforskning på eller kommit i kontakt?
Ja,
eller
har vi gjort. Det var tre koncentrationsläger där de mördades. De här 48 stycken.
Kände de varandra?
Ja, det gjorde de därför det var ju samma släkt. Mm. Det var ju samma släkt. Med det Kaplan, alla 48 eller 49. Det var den 49 som överlevde, för han var i Frankrike. Och var från på en av de stora nyhetsbyråerna. Men de 48, de mördades i Auschwitz och två andra dödsläger.
Ja, och det var dina föräldrar. Och sen så har du ju också en annan som heter Oskar Gyllenhammar. Som jag blev lite imponerad av, uppfann snabbgröten.
Ja, nej. Alltså, min far var lite föraktfull över honom. Tyckte han var fåfäng och lite fånig. Och jag tyckte precis tvärtom. Därför att när jag var 4,5 år så blev jag evakuerad utanför Göteborg. Därför att man ville helst vara på andra ställen. Mina föräldrar ville det. Och då var vi på Oskar Gyllenhammars gård i Floda utanför Göteborg. Och jag hade väldigt trevligt med honom. Han tog emot mig som sin egen son. Och sen när jag började gå i skolan när jag var 4,5, så när jag skulle gå hem från skolan till hemmet, så en gång i veckan så sa han: kom upp till mig när du är på väg från skolan. Och det gjorde jag varje vecka.
Men hur kom det sig att han blev en grötuppfinnare då?
Ja, han var mycket angelägen om frukostmat och hälsa. Så att han ville då skapa en lättlagad rätt för svenska familjer. Och hade stora annonser i tidningarna på den tiden. Det var ju det var någon gång på 20-talet, 1920-talet. Och han blev mycket känd i Sverige och Skandinavien för de ångpreparerade havregrynen. Vilket gjorde att istället för att koka havregröt i 20 minuter, det gick det på 1,5 minut. Och det blev ju väldigt populärt.
Det är ju fantastiskt, det är ju legendariskt. Och efter det så är det så att du började studera juridik. Och blev ju också jurist. Och sen började jag jobba på försäkringsbolag i Göteborg. Men sen så blev du... Så flyttade du till Stockholm?
Ja, jag flyttade till Stockholm därför att efter det försäkringstiden i Göteborg som var ganska... Ja, den blev väldigt rolig därför att verkställande direktören gick bort. Och sen kom en ny person som sa att jag vill ha hjälp av dig. Du är den enda här på kontoret som är någonting. Det var bara ett kontor på 45 personer. Men han var väldigt trevlig och sen sa han att jag vill att du efterträder mig. Och så är det William, jag vill inte vara med här. Så att jag flyttade och sen fick jag anställning på Skandia i Stockholm. Och sen blev det så, trots att det var min far som var chef för det tidigare, så ville de ha mig som verkställande direktör. Vilket jag blev. Och sen efter 1,5 år så blev jag lockad av Volvo och tog det. Vilket jag hade dåligt samvete för det, men det var bara det att det var något helt annat att flytta till ett industriföretag än att vara på ett försäkringsbolag. Så blev det. Och den man som var den som ville ha mig till verkställande direktör i det här stora försäkringsbolaget, han blev utomordentligt sårad när jag flyttade.
Jag förstår det. Innan vi hoppar in på Volvo, där du också har, om jag kallar det, Mr. Volvo, och du är så otroligt känd för det. Så är det att när din far då var vd för Volvo, eller vd för Skandia, och sen så trädde du in i den rollen, och du har hängt med han i hela ditt liv. Vad är det du då kände ändå att du ska ta med dig från honom? Och vad är det som du själv ville göra annorlunda? Eller vad är det för egenskaper som du ville föra in som du kände att han skulle kunna förbättras på?
Ja, du tänker på min far.
Ja, exakt. Vad är det du ville när du tog över den rollen och efterträdde honom? Vad är det du
Han var väldigt, rättskaffen, så väldigt oberoende, och på det sättet så var han egentligen ganska generad över att jag skulle efterträda honom. Men det gjorde jag ändå, därför jag tyckte att jag hade tillräckligt mycket självförtroende för att säga att jag vid 33 års ålder skulle bli vd för Nordens största försäkringsbolag. Men jag tänkte inte på det sättet. Och hade en väldigt fin start. Och sen fick jag det här budet från Volvo. Och jag kunde inte stå emot det. Så att jag bad om ursäkt, och den ordförande som rekryterade mig som vd, han kunde inte se mig mer. Och det kan jag förstå. Han var enormt upprörd. För han var stolt över att ha en så ung person som var vd för Skandia, där han var ordförande.
Mm, jag förstår det. Och du har ju en helt fantastisk historia. Där du körde bil, stressad, och sen så krockade du.
Ja, men det är en missuppfattning bland de som skriver om det. Därför att de trodde att det var just när jag hade börjat på Volvo. Det var det inte. Det var faktiskt 4 och 5 år senare. Jag var inte ens i Stockholm då. Så jag gjorde detta i Göteborg och kom blodig till...
Vad var det som hände? Om du går från början bara. Du var ute och körde bil.
Nej, jag var inte ute och körde, utan jag hade just varit på en utlandsresa. Kom hem till Lerum som det var då. Och så hade vi en kortslutning i huset. Så jag skulle då meka med proppar och annat, och gick till sängs vid 3-tiden på morgon, och sen gick jag upp 6, och sen somnade jag på vägen in och körde rätt in i en lyktstolpe, och hade sån tur så att motorn kom in vid sidan av mig.
Oj.
Inte på mig, och bilen var ju helt skrot, och då tog jag en buss in till stan. Och gick upp på det försäkringsbolag jag var då med. Och jag kom in i deras styrelserum med blodig och trasig. Det var rätt förfärligt.
och jag läste också sån här att när du kom in då, så sa du ingenting om att du hade en blodig skjorta på dig.
Nej.
Och det var ingen av dem som frågade heller?
Nej, de frågade inte, men de såg ganska förlägna ut.
Så då stod du där och hade ditt anförande på det här mötet som jag antar då tyckte var väldigt viktigt.
Ja. Det var styrelsemöte, jag var inte med i styrelsen, jag var bara biträdande direktör.
Mm. Så då stod du där, och vad hände sen? Du stod där och höll ditt anförande.
Nej, jag började mitt anförande, och sen knackade det på dörren, och så sa en av de här unga damerna, sa att polisen är här. Och in kom en polis, så att jag menar, det var en väldigt besvärlig morgon, minst sagt. För det första var jag blodig och trasig, och för det andra kom polisen in och frågade vad jag hade haft för mig, för de hade hittat min bil på den stora vägen.
Ja, jag tycker en legendarisk historia.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du gjorde en stor grej när du kom in på Volvo, och det var ju att ta bort P1800-serien och fokusera på att säkra familjebilen. Att fokusera på det till alla familjer och liksom bredda Volvo, göra det ännu mer säkert, ännu mer familjärt. Berätta om den strategin, för den blev ju extremt framgångsrik.
Ja, nej, det var en fantastisk erfarenhet för mig att komma in på det bolaget och sen vara med och förnya det och förbättra det. Och som sagt, säkerheten blev ju mottot för oss. Och sen den andra delen som jag tyckte mycket om och när jag tänker på dig från Haninge och förorterna, så var det att de som jag fäste mig bäst vid, det var fabriksarbetarna. Och när jag hade varit på Volvo i ett år så införde jag en företagsnämnd med huvuddelen av de anställda, blue collar workers, alltså de som arbetade i fabrikerna, hade med majoriteten i det rådet. Och jag hade bara några stycken medarbetare. Och sen var de andra, huvuddelen av dem var fabriksarbetare. Och där var vi pionjärer i Sverige. Och förblev pionjärer i många år. Och sen så småningom kom anställda in på styrelserna. Men vi var först 1972. Och det var för mig, det var en riktig livsnerv när jag träffade, gick ner på i verkstäderna och träffade arbetarna där. Det var en kraft och en glädje.
Vad har du själv tagit med dig av ledarskapet? Du började så pass ung med så pass extremt tunga positioner. Vad har du lärt dig under alla de här åren för att vara en bra ledare?
Ja, det är naturligtvis också ens egen läggning. Att det faktum att jag ville börja i stort sett med fabrikarbetarna var ju någonting som jag själv tyckte var rätt. Det var de som gjorde det stora jobbet. Och ledarna, till exempel jag själv, det var ju vi som skulle se hur strategin och taktiken framöver skulle vara. Men min publik, så att säga, på Volvo, det var fabrikarbetarna. Och sen hade vi ju en liten grupp naturligtvis som hjälpte till, eller inte bara hjälpte till, utan hade varsitt produktområde. Så en var lastvagnare, en var personvagnare, en var marinmotorer än vad flygmotorer och flygverksamhet. Så att på det sättet blev det väldigt snabbt, istället för en funktionell organisation så var det en som hade med verksamhetsgrenarna att göra. Så de blev ganska självständiga.
Var det några andra saker som gjorde att du var en väldigt bra ledare? Mer än att du gick ner på golvet och träffade dem i verkstaden och hängde och la väldigt mycket tid och energi på dem. Du var en bra lyssnare också, bland annat.
I stort sett en gång i veckan var jag på fabrikerna. Den ena efter den andra. Delvis utomlands, delvis i Sverige. Och det gav väldigt mycket, därför att när jag kom ner första gången så sa den som var verkmästare eller fabrikschef där, så att den här Gyllenhammar, man kan ju inte komma in med kostym och slips. Och då sa jag att det är så jag är klädd. Han trodde att jag skulle få stryk av arbetarna, därför det var lite sån stämning i fabrikerna. Och jag gick ner och hade ingen följeslagare. Och blev väldigt väl bemött från början. Först lite tveksamt. De tittade på den här mannen i slips och de visste att jag var chef, den nya chefen. Men sen, det var egentligen mina bundsförvanter, det var de arbetarna.
Vad har du för tips till andra ledare och andra chefer?
Jag tycker själv, och har gjort det hela livet, att de som har de tunga jobben, de ska få stöd. Och om man jämför det till exempel med USA, som är en väldigt grov och jobbig arbetsplats för arbetarna, därför att de har inga bra löner. Om det går dåligt för fabrikerna så lägger de av folk och har ingen hänsyn till att behålla sina arbetare. Och det har jag mycket emot, och det har jag skrivit om i min bok också. Att jag tycker att det är helt fel. De skulle vända på det här, och istället för att ha enormt rika direktörer, därför de har faktiskt så mycket betalt så det är fullkomligt oförskämt, medan de andra som är blue collar workers, de har dåliga löner, riktigt dåliga löner, och de bara lägger av dem så fort det är dåliga tider, så sparkar de dem. Och det tycker jag är förfärligt, och jag har gjort i mitt liv tvärtom, och jag har inte brytt mig om pengar. Jag menar, jag har haft bra lön naturligtvis som chef för de här stora bolagen, men varit mycket blygsam när det gäller att begära bonus och liknande. Det har jag aldrig haft.
Du har velat att de pengarna ska gå till de anställda istället?
Ja.
Hur var det att sen efter alla år sluta på Volvo?
Ja, det var ju svåra tider då. Det var ju flera lågkonjunkturer. Under 70-talet så var det ju lågkonjunktur nästan hela tiden. Och jag började ju 1971, och det var bara svårt hela vägen. Men det gällde ju ändå att se att produkterna var riktiga, att de var kvalitetsprodukter. Och det var väldigt noggrant i både när det gällde utvecklingen av produkterna och säkerheten av produkterna. Och hållbarheten, livslängden. Jag menar, det var en livslängd över 20 år. Om man skötte sin bil så var det en bra bit över 20 år. Och jag såg ju bilar som var 25 år gamla och 30 år gamla som fortfarande var helt funktionsdugliga. Men så att det var jag stolt över, och det ryktet hjälpte ju oss att sälja bilar, inte minst i USA. Och jag hade väl en episod där ett nytt departement hade kommit till stan 1974, som egentligen skulle se vad kvalitet och säkerhet var. Och de skickade, det kanske du såg i boken, de skickade då brev eller meddelande till Volvo och till mig att var det verkligen så att en Volvo-bil kunde hålla så länge? Därför vi hade en annonsering i Sverige så håller en Volvo-bil om det var 10 eller 11 år, vilket inte var någonting på något sätt. Och då fick vi en tillrättavisning av det nya departementet i USA att det här var nog falsk reklam. Och då åkte jag själv över, ensam. Inte med andra, därför alla andra sände då medarbetare och skyddsombud och liknande. Men jag åkte själv och träffade den här personen som var nyanställd som den som skulle överse säkerheten i fordon. Och det var väldigt intressant därför att jag var arg när jag kom in på hans kontor. Och då sa han att herr Gyllenhammar, kom med mig fram till fönstret här. Det var en stor parkeringsplats. Man pekade på en av bilarna och det var en Volvo. Och då sa jag att ja, nu blir jag inte talför längre. Det är fantastiskt att ni har en Volvo. Och då sa han, nu är vi vänner. Nu kan ni åka hem.
Det är härligt.
Ja, men då tycker jag istället för att skicka någon som andra gjorde, en jurist eller någonting sånt från bolaget eller någon expert, så ville jag åka själv. Jag gillade att ta tag i de här sakerna som var besvärande och besvärliga.
Det känns som att du har gjort så väldigt mycket i ditt liv. Att du har inte varit rädd för att ta striderna eller gå in i de absolut tuffa situationerna.
Nej, det är rätt.
Och vid ett annat läge när du var involverad i Aspen Institute så träffade du ju massa prinsar. Och i ett läge så träffade du prinsbandar. Kan du inte berätta om det?
Jo, prins Bandar var ju då nybliven som sändebud i USA. Och när jag var då på Aspen så var han bland annat där. Han var väldigt ung. Han var faktiskt något yngre än jag. Och han var trevlig och han var sällskaplig. Så att på det sättet, det var en ganska liten grupp vi var på Aspen Institute. På det som var deras sommarläger i den meningen att de hade ju framstående personer från egentligen alla länder. De hade det från arabvärlden, de hade det från Europa, de hade det från USA naturligtvis, de hade det från Kanada, de hade det från Australien. Så det var en väldigt färgstark grupp med både konservativa och liberala. Och huvuddelen var ju konservativa därför att de var regeringsledamöter och de var statsministrar och de var kungar och de var drottningar. Så det var intressant, men det som för mig blev det mest intressanta det var när man då diskuterade detta andra året jag var med. Vad överhuvudtaget Aspen Institute ville åstadkomma så var det ju att de ville hjälpa till för att få en fred i Mellanöstern. Och då tittade de på mig, märkligt nog, och sa det att kan Per Gyllenhammar ta hand om det här tillsammans med en annan grupp från oss. Och då sa jag att jag är absolut villig att komma till Mellanöstern även om det är en farlig del av världen och visst ska jag arbeta för fred i Mellanöstern. Men jag sa i så fall vill jag åka ensam. Då sa de ensam, det ska ju vara en delegation. Jag sa om det är en delegation så då är det en sån där grupp som kommer som egentligen inte får någon annan del än att de får en diplomatisk hälsning. Men i övrigt kan de inte verka på fältet. Så jag sa att antingen så åker jag själv tillsammans med en assistent eller också blir det inget. Och då sa de, ja då blir det så. Då är det Per Gyllenhammar plus en assistent. Så att jag var då i alla de här staterna som hade haft vapenstrider och hatade varandra. Så att det var då den palestinska delen av vad ska man säga, palestinska delen av den judiska staten. Och sen var det arabländer runt omkring som var fientliga. Egypten, Jordanien, och det var de som var antisemitiska. Så att jag åkte runt och träffade alla de här människorna och blev mottagen av både kung och president och ledare. Och träffade dessutom den då mycket kända borgmästaren i Jerusalem, Teddy Kollek. Det var en fantastisk person. Och han och jag gick på Golgata, den arabiska delen alltså, av Jerusalem. Och där alla hälsade på honom. Och de fick ju hälsa på mig också då. Och det var en rätt fantastisk erfarenhet. Och sen fick jag tillstånd att med vårt flygplan åka från Jerusalem till Amman. Flygturen tog 10 minuter. De låg så här tätt intill varandra. Och i Amman, Jordanien, så var det ju kung Hussein. Och det var hans bror Hassan som var vicekung. Så på det sättet åkte jag runt in här och sen träffade jag Anwar Sadat som ju var president i Egypten och hade en fantastisk rundvandring där. Där i stort sett alla ställde upp på att nu skulle de göra en riktig fred. Och det tog man i hand på. Och den som var president då i Amerika, det var ju en av de få som bara haft en term så att säga i huvudstaden. Och han var en fantastisk person. Han lever ännu. Och allt nog, sen efter det året så avgick han och det kom en ny president, nämligen filmskådespelaren blev president och då avbröts hela det här. Istället för att de fortsatte med det som Jimmy Carter som var presidenten före honom så hade han helt andra medlemmar i sin styrelse eller i sin regering för att han var ju egentligen skådespelare och inte något annat. Så att han hade fin hållning, han fick råd av alla andra hur han skulle sätta ihop sin regering. Och då klipptes de här banden mellan Mellanöstern och USA. Ja, det är en lång historia, men den var viktig för mig och jag tror den var viktig på andra sätt också.
Mm. Det är väldigt intressant. Och hur har det varit då att träffa de här olika prinsarna? Är det något möte som du minns extra mycket?
Det var det överhuvudtaget. Teddy Kollek som var borgmästare i Jerusalem, han var en fantastisk personlighet. Han dog några år efter detta. Men en fantastisk personlighet. Och de här kungligheterna, jag kan säga att den jag tyckte riktigt mycket om, det var president Sadat. Som var Egyptens ledare, president. Och det var en fantastisk person.
Hur var det att komma in där? Fick du komma in till hans... Hade han någon typ av slott då? Eller hur var det att... Hur var det ens att...
när du talar om det, så tycker jag det är en väldigt viktig fråga. Jag kom till ett hotell som var nybyggt och knappt färdigt. Det var väldigt kaos på hotellet. Och hade ett rum på hotellet naturligtvis. Och det fungerade ganska bra. Och sen skulle jag åka till och träffa presidenten. Som var inte i presidentpalatset utan i det som var, vad kan man säga, parlamentshuset. En stor byggnad. Och då hade de lovat att jag skulle ha en bil som tog mig dit. Och så kom morgonen, klockan 7 på morgonen skulle jag åka, för det var jättetrafik. Och då dök det upp en man som sa att ja, det är jag som är förare för bilen. Och han talade arabiska så jag begrep knappt vad han sa. Och så försökte han uttala mitt namn och då upptäckte jag att då var det rätt det här. Och då var det ändå, det är som en barverksamhet utanför ett hotell. Det är så mycket folk och så mycket tiggar och så mycket annat så att man blir alldeles förvirrad. Men det här var då, jag tog chansen och risken att hoppa in i den här bilen. Och det var en bil som alla andra. Och han körde och han körde och han körde och jag undrade, kom vi någonsin fram? 10 minuter före utsatt tid så kom vi fram till huvudporten. Och han hade då mitt namn. Och han sa till en av dörrvakterna där, för det var hundratals människor som samlades utanför, fattiga som ville in och få pengar och sånt. Och de förde mig direkt upp till kontoret. Det var rätt otroligt. Det var en folksamling och rätt upp till kontoret. Och där träffade han Anwar Sadat. Och det var första gången vi hade ett långt samtal om freden i Mellanöstern och de som jag hade träffat. Och vi hade en timme ihop och sen sa han att herr Gyllenhammar, jag kommer att vara på min bostad, min ämbetsbostad utanför Kairo. Så att jag ska se till att herr Gyllenhammar blir hämtad och kommer dit. Så jag kom till hans ställe, hans offentliga tjänstebostad. Som också var fantastiskt. Och han var då mycket entusiastisk för mig. Och så sa han det att vi ska hålla kontakten. Och jag tycker att den här rundan som herr Gyllenhammar har gjort är fantastisk. Och jag tycker att den skapar freden.
Wow.
Och sen inträffade det att istället för Carter så blev det filmskådespelaren som blev president. Och på det sättet avbröts hela den här satsningen. Vilket jag var väldigt ledsen för.
Är det någon gång du har varit i ett läge där du har varit rädd för ditt liv? Att du har åkt ut på någonting som är så här att det här är rent av farligt? Eller kan vara farligt?
Ja, när jag var på Filippinerna, vilket var en av mina utflykter så att säga, som Volvo-chef, så var det farligt därför att när man kom in till en restaurang till exempel så var det en skylt i vestibulen som lägger av vapen här. Och då tänkte jag att det här luktar krut, men jag gick in ändå. Och det var någon lunch eller middag som jag var bjuden på. Men sen också när man kom till de som var i regeringsställning. Så, och jag var bjuden på en eller två middagar för de som var i regeringsställning. Och då hade de en livvakt klädda i vitt och guld. Som var en marsch upp till huvudentrén. Och det var privata personer. Som de var mäktiga. Som hade uniformer. Som hade hög status. Och det var fullkomligt märkvärt. Man bara undrade, vem skjuter mig nu?
Så alla hade livvakter?
Alla som var någonting hade livvakter, men klädda i livréer. Alltså de var inte i uniform, de var i livré. Så de hade, det var oftast, det var paradklädsel. Vita kavajer och guld överallt och hjälmar och mössor. Men jag kom undan oskad.
Det var ju ett läge som 2001 där du fick se när planen kraschade in i World Trade Center.
Ja.
Det måste ha varit en riktigt hemsk upplevelse. Vad var det som hände? Var var du någonstans? Du var på 62 våningen i något skyskrapa.
Ja, stämmer precis. Var på 62 våningen, vilket det var näst högsta våningen på en av de här skyskraporna. Precis, Midtown va? Och hög så, på det sättet man kunde se nästan överallt från tornet. Och jag kom in tidigt på morgonen och jag hade en kollega som var där samtidigt. Och så var det en kvinna som var sekreterare. Det var vi tre. Och sen blev det plötsligt tyst överallt i stan. Det var larm annars. Tyst överallt i stan. Och vad vi såg då var ett flygplan som uppenbarligen hade flugit in då i ett av tornen. Det var i två torn. Och det var en stor brand. Och jag undrade varför det var en brand. Och när vi hade stått där några minuter och tittat på den här branden som bara svepte ner och skyskrapan, så kom det ett plan till som flög rätt in i den andra skyskrapan. Så det såg vi. Planet kom. Det var en kristallklart septemberdag. Och planet kom. Det var ungefär som man hade suttit på bio, för att det var bara gräsligt detta. Så kom nästa plan flygande rätt in i den andra skyskrapan. Och därmed var de här två i brand. Det var väldigt dramatiskt. Och min kollega och jag och sekreteraren, vi var kvar. Och folk kom från byggnaden och sa att ni måste komma ner. Och vi gjorde inte det. Utan vi var så tagna av vad som hände där nere. Och folksamlingarna och skriken. Därför att Midtown är inte särskilt långt flygvägen från downtown. Så att vi såg och hörde dessa människor tjuta, skrika, och polisen. Och det var ju brandkår och det var ambulanser hela tiden. Så att när två timmar senare så kom det poliser upp på vår våning och sa vi har hört att det är tre personer kvar här och ni ska vara evakuerade för ganska länge sedan. Så att vi kom ner då och stod i en folksamling som var enorm. Därför alla hade ju fått evakuera och gå ner på gatorna. Därför man fruktade att de här höghusen skulle få bomber. Så det var en märklig vecka. Jag var där en vecka därför man kunde inte komma därifrån. Så att jag var där och gick i kyrkan och promenerade kring och försökte komma nära den här olycksplatsen. Men allt nog, så det var dramatiskt.
Now it's time for Trace Sista Fregor.
Ja, du kommer in på de sista frågorna och jag tänkte börja med en fråga. Vad är det som du vet idag som du önskar att du hade vetat tidigare? Som du kanske inte visste när du var 20 år gammal?
Ja, när jag var 20 år gammal så var det väldigt få saker som jag visste. Min pappa var väldigt välorienterad och beläst och mamma var ju konstnär. Men jag tror att mycket av det som hände mig sen i livet var ju sånt jag inte visste. Men samtalsämnena hemma var ju väldigt viktiga för mig, därför att pappa hade ju varit med om väldigt mycket och mamma och hennes familj hade varit med om väldigt mycket. Så på det sättet fick jag en bakgrund både var hon kom ifrån och var hon hamnade. Och pappa hade ju också rest en del, men mycket mindre än jag. Men på det sättet så inhämtade jag ju rätt mycket från dem. Men resten kom ju när det gällde mina egna resor. Och då läste jag ju på innan alltid vart jag skulle och varför.
Du var väldigt påläst inför varje möte och allting du skulle göra.
Ja. Och sen hade jag ju den turen att när jag hade organiserat det här Roundtable of European Industrialists, ERT, så hade jag ju då glädjen av att få träffa presidenter, premiärministrar över Europa, Storbritannien, Frankrike inte minst, Tyskland. Helmut Kohl till exempel träffade jag. Och jag träffade också senare dagens kansler, kvinnan som kom från Östeuropa. Och jag hade ju varit i Östtyskland också för att titta på hur det gick till. Där åkte man ju igenom taggtrådstängsel efter taggtrådstängsel från Östberlin och till Västberlin. Och jag hade den turen ungefär 3 gånger. Och varje gång så gick man igenom en sån taggtrådsstaket med vakter med pistoler, kulsprutspistoler. Det var inte särskilt trevligt.
Nej, du har med mycket saker. Har du något generellt tips till alla som lyssnar på det här just nu?
Nej, jag har
inte dela mer av någon bra lärdom.
Jag har inga generella tips. Jag snarare säger att vad jag har haft stor glädje av i livet i både min familj och den tradition jag fick från den judiska familjen och den tradition jag fick av min pappas familj och de här som kämpade kriget mot Danmark. Och det har varit fantastiska möjligheter att tränga in i deras historia och de länder och de trakter de var i. Så på det sättet så blev jag snabbt bildad av misstag, höll jag på att säga, genom den omgivning jag var född i. Och sen även det skotska inflytandet med 2 familjer, släkter, som vi är nära. Den ena som var Highlands och den andra som var Lowlands. Och det var väldigt fint. Och sen är jag ganska självlärd och sen läser jag mycket. Och genom att jag träffar alla de här personerna som är mer bildade än jag är, så får jag också en vitamininjektion varje gång, vare sig de är tråkiga eller roliga eller intressanta.
Vad har du för favoritbok? Har du någon bok att rekommendera?
Nej, jag har inte. Jag läser i stort sett 4 böcker på en månad. Och en av dem heter Has China Won? Den är alldeles nyutkommen och det är en fantastisk bok. Så jag läste de här böckerna i stort sett. På mindre än en vecka läser jag en bok. Mindre än en vecka. Och ibland några dagar. Så, och jag är intresserad av böcker.
Has China won?
Has China won heter denna. Och det är en herre som heter Kishore Mahbubane. Den är utgiven här i USA. Men den är väldigt intressant. Och jag är ju egentligen ganska intresserad av Kina, där jag har varit flera gånger. Och Kina är naturligtvis, det är en diktatur. Har alltid varit kejsardöm och diktatur. Och sen hade de hemska händelser under 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. Där de blev plundrade och nästan utfattiga. Och sen kom Mao som med sina våldsamma takter och en absolut diktator. Och ja, jag tror att Kina är ett av de mest intressanta länderna, för det är 4000 år gammalt. Otrolig kultur och har egentligen allting de gör i hemma. Och det de gör utomlands, det är ju fredliga expeditioner för att grundlägga fabriker och annat i till exempel Afrika. Så det är fascinerande, och om man jämför med USA som grundades någon gång på slutet av 1770-talet och som sen blev ett slavland under 1800-talet. De hade ju slaveri ända fram till 1890. Kan man tänka sig det?
Länge. Och det är inte länge sedan.
En demokrati som de kallar det, med 110 år av slaveri.
Ja, det är helt otroligt.
Och det är jag fortfarande upprörd över. Mm.
Det har varit en stor ära att ha med er. Det har varit intressant att prata med dig.
Det var väldigt intressant att tala med dig.
Ja, får hoppas att corona blir bättre så ni kan gå lite längre promenader.
Ja, tack. Ja, det hoppas jag också. Men det var väldigt, väldigt roligt att ha ett samtal med dig.
Ja, men det uppskattar jag jättemycket. Stort tack att du var med, PG Gyllenhammar.
Tack så mycket.
Fram Gang Spotten with Alexander Polaros.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.